Det här är P1, Sveriges Radio.
Nu rullar det där ute, perfekt. Så nu kan vi köra. Så tänker jag säga så här, jag säger välkommen till söndagsintervjun i P1, Lars Endel, Roger Wilks. Jag förstår att man ska säga Roger och inte Roger.
Ja, jag tror också det, för min fader, han tänkte ju på Amerika när han skulle tilldela mig det namnet.
Varför det?
Ja, han kom från Estland ju, som flykting, och rätt många fortsatte ju till USA. Det fanns en framtid där. Så att han tyckte han garderade upp sig. Jag fick ju ett svenskt, ett estniskt och ett amerikanskt namn då, så att jag kunde...
Just det, Endel är det estniska namnet.
Ja, just det.
Roger Wilks.
Ja.
Ja.
Han kommer prick i tid, omgiven av beväpnade civilklädda poliser som utposterar sig både utomhus och inne i våra redaktionslokaler. Lars Wilks lever med livvakter dygnet runt sedan 10 år och har tvingats flytta mellan hemliga orter. Anledningen är uppenbar. Flera mordförsök och terrorbrott har riktats mot honom efter det omtalade konstverket Rondellhunden M. Lars Wilks har kallats både idiot, rasist och islamofob, och länge har försvaret av honom följts av ett stort men. Måste han provocera bara för att han kan? På senare är det dock någonting som har hänt. Det är som om föreställningen Lars Wilks gått in i den slutgiltiga existentiella fasen. Hur ska 75-åringen få leva sina sista år på jorden? Det här är en söndagsintervju om en konstnär som struntar i auktoriteter och hur han uppfattas. Första stora konstverket Nimis har skapat bråk med myndigheterna nu i 4 decennier. Varifrån kommer det upproriska?
Du är en av få personer i Sverige som inte upplever någon större skillnad på att vi lever i en coronapandemi jämfört med hur ditt liv de senaste 10 åren har sett ut ändå. Tänker jag.
Ja, det kan man ju säga. Att jag är ju mer inriktad på ett sånt karantänliv. Alltså där man har en begränsad tid att komma utanför sitt läger. Alltså. Och det är ett liv man då har, jag då har fått anpassa mig till.
Mm. Hur ser din inrutade vardag ut?
Ja, det är ju att man kommer ut en gång om dagen. Rastas av en stund och sedan kommer man tillbaka igen.
Det låter som en hund som blir rastad.
Ja, det är lite så.
Har du då utvecklat... alltså livstidsfångar brukar utveckla vissa rutiner för att orka med vardagen. Att man, ja, man hittar rutiner dagarna ut, så att säga.
Ja, det är ju så att varje morgon så skriver jag upp allt jag har tänkt att göra. Och det är någonting jag rekommenderar till människor som hamnar i en sån här pandemikarantän. Att man ska skriva upp allting man ska göra.
Som till exempel, vad skriver du på listan?
Ja, det är ju dels en del, ett mycket måleriarbete. Men så är det också sådana saker som dammsugning och gör i ordning vasken och se till krukväxterna och så vidare. Så, smått och stort alltså.
Ja. Varför är det viktigt att göra en sån lista?
Ja, då har man en struktur på dagen. På så sätt så får du inte så mycket extra tid egentligen. Utan det hela tiden... vänta den här listan ju.
Ja. Det underlättar, tror du, även för oss som lever i coronapandemin.
Ja, det kan jag säga. Mm. Jag tror det fungerar rätt väl också. Att man upplever det positivt, att man vet vad man ska göra för någonting. För det är svårt att sitta ner och tänka, vad ska jag göra nu? Utan du bestämmer programmet och sen ska du genomföra det. Va? Och hinner du inte med det allt så får det liksom bli rest till nästa dag. Va?
Vad har den här tiden? Det är 10 år... I det här, en slags husarrest. Vad har den här tiden gjort med dig?
Ja, en sak är ju att jag har fått komma ifrån rätt stora delar av mitt arbete med min skulptur, Nimis. Alltså det är ju den här stora träskulptur som jag har byggt på stranden i Kullaberg.
Mm.
Jag kunde gå dit så mycket jag ville tidigare, men nu är det väldigt begränsat. Och då har jag fått finna andra former. Va? Så att det har ju då blivit måleri som jag har utvecklat. Och det har jag då sysslat regelbundet med.
Just det. Du pratar om din konst, men jag tänker människan Lars Vilks. Vad har 10 år gjort med dig som människa?
Ja. Jag vet inte om jag egentligen har förändrats så mycket som människa. Alltså jag har väl... De drag jag har kunnat överleva. Och... Alltså konst och liv blandar sig ju i min tillvaro. Sen har man ju då problemet med min livspartner då. Som jag har bott utomlands tidigare. Och som då när hon då kommer hem alltså, så får man ju liksom ett nytt scenario.
Mm. Vi kan kalla henne Maj. Det har hon kallats i andra medier. Vi ska inte säga hennes riktiga namn. Vi kunde höra det i Kulturnytt i P1 om just det här med polisens bevakning, och du är rätt kritisk till att du inte kan leva ett normalt liv med henne, din stora kärlek, de senaste 30 åren. Ni kan inte bo ihop.
Nej, det är ju det som är det tragiska. Och jag har ju då, för att få lite referenspunkter, talat med mina olycksbröder i Danmark. Och där går det bra ju. Där ordnar man sådana saker. Så att det kan ju inte vara ogörligt. Kan man klara det i Danmark, och där har man ju flera fall, så ska man kunna klara det här också.
Men polisen svarar ju att ni kan visst bo ihop i en säker bostad, men att ni väljer att inte göra det.
Ja, det man har föreslagit då, det är ett skyddade boende som jag har. Alltså, men det är ju inte aktuellt. Utan det är ju ändå fråga om vad vi själva väljer. Nu har vi ju ordnat det så att den plats som vi har tänkt oss, den har ju varit då, det är ett stort arbete som har pågått i väldigt många år, va? Och som har varit den stora plan man har haft. Alltså,
just det. Så, ja. Men givet hur situationen är, måste inte ni också kompromissa lite för att det ska gå att behålla säkerheten kring dig? Kan inte hon flytta in i det boende du har?
Nej, det kan hon inte.
Eller tycker att det är orimligt?
Ja, det är orimligt. Alltså. Och dessutom, alltså, det är ju en slags ateljéverksamhet som jag har där. Va? Det är ju inte, det är liksom inte hennes värld att komma in där. Det är också en fråga om livsstil och omgivning och annat. Alltså. Saken handlar i grund och botten om att säkra då den här fastigheten som vi intresserar oss för. Va? Det ska ju inte vara något hinder egentligen att säkra som fastighet, eftersom man kan göra det. I vårt grannland kan man klara sådana saker. Så ska man ju kunna klara det här också. Ja.
Lars Vilks, det är ju många som, eftersom du är utsatt för det terrorhot dagligen som du är utsatt för, så är det ju många som är rädda när du rör dig fritt, för du för med dig så att säga hotet dit du går. Många gallerister som inte vill ställa ut. Och du är inte heller så populär bland folk i allmänhet. Jag läste en intressant analys om det av konstkritiken Linda Fagerström i Niklas Orenius bok Skotten i Köpenhamn. Hon pratar om att det är svårt för människor att hantera att det inte går att sätta en etikett på dig. Varken höger eller vänster. Och att du bär en konceptuell mask framför ansiktet. Alltså din konstnärsmask. Så här säger hon. Det är svårt att känna sympati med honom som person och med hans konst, eftersom han bär den här masken så konsekvent. Man är van vid att det finns ett bultande hjärta bakom. Det verkar vara få som har sett det hjärtat hos Vilks. Och det är nog det som skrämmer också. Vad tänker du när jag läser?
Jo, jag förstår det. Att man vill ju ha en identitet. Får jag se legitimationen? Tack. Och det kan man ju också se när man tittar i konstvärlden. Att de som spelar med ironi eller annat kan ju väldigt... i regel väldigt lätt avslöjas var de står någonstans. Och man brukar också tydliggöra det för att inte bli missförstådd och då hamna på fel sida.
Mm.
Men jag har ju spelat ett lite annat spel där, va? Så att jag har skapat stor osäkerhet.
Ja.
Att kanske ändå, eller en del är övertygade om att det är si eller så. Va? Och det har varit obekvämt. Ju.
Och varför spelar du det spelet så att säga som du spelar? Där du sår osäkerhet kring vad du egentligen vill och vem du egentligen är.
Alltså konsten har ju passat mig just där för att den alltid går på tvärs. Va? Eller, jag ska inte säga att den alltid gör det, men det, en av idéerna är ju att ställa sig på tvärs. Att stå i medvind och heja på i den riktningen är ju inte så spännande som att då ställa sig på andra hållet.
Men finns det ett bultande hjärta i dig?
Det finns ju en hängivenhet för de saker jag ägnar mig åt.
Ja. För jag har också tänkt på det. Alltså när du pratar om din konst, så har jag noterat att det är, du har en ganska torr, lite distanserad, distanserat förhållande till det. Det är inte det där bultande hjärtat och passionen bakom som du visar.
Det är väl min livshållning kan man nog säga. För att som många andra så börjar jag ju i den expressionistiska andan. Alltså att man var ju på något sätt Van Gogh.
Van Gogh?
Ja. Man var ju det från början. Det var det som var spännande. Då man uttryckte liksom hjärtasmärta och sådär. Så upptäcker man ju då att det kanske inte fungerar på det sättet.
Men går det att skilja privatpersonen Lars Vilks från konstnären Lars Vilks?
Bara så tillvida att en del saker som är privata, de har ju inget intresse för allmänheten.
Men nu har du den här konceptuella masken på dig. Är det konstnären Lars Vilks-masken som sitter mitt emot mig?
I slutändan så blir det ju betraktaren som får avgöra det. Va? Du kan aldrig vara riktigt säker på var jag befinner mig då.
Mm. Men det är... Det du säger att du berättar inte vem du är nu när du sitter här med mig, utan det måste vi avgöra och tolka.
Ja.
När vi gick tillbaka och tittade på ditt liv så hittade vi en scen som sticker ut. Det är sent 70-tal och du är och badar med några vänner.
Mm.
Det är blåsigt, det är höga vågor och det slutar med att du håller på att drunkna.
Mm.
Berätta.
Ja, alltså det där minns man ju väl ju. Det var ju det att jag kom ju lite långt ut. Alltså det berodde egentligen på de här vännernas far alltså som tyckte att jag satt för långt inne. Det där kallar han, det där fruntimmersbad, sa han. Fruntimmersbad.
Du var för nära stranden.
Ja, alltså det tyckte jag, ja, kände jag liksom att jag får gå lite längre ut då.
Och, ja. Men du var ju en vuxen man. Varför bryr du dig om vad en gammal farbror säger om fruntimmersbad?
Ja, du ser ju liksom så lättledd man är, va? Det är manlighetens stolthet där. Alltså, visst ska jag kunna gå ut. Ja. Nåja, det blev ju ändå en del av livsresan när jag kom ut där och böljorna tog hand om det här och drog ut mig.
Hur långt ut drogs du?
Ja, långt alltså. Jag kan ibland... se den bilden framför mig, alltså att när jag ligger där ute och det är väldigt höga vågor, så ser jag liksom så ofantligt långt ute jag är alltså. Och då tänker jag, hur ska jag kunna reda ut detta om det här kommer att gå åt skogen alltså.
Du höll på att drunkna?
Ja, men som, jag märkte ju snabbt att mekanismen var ju sådan att även om man drogs ut med en väldig fart så drogs man också in med en väldig fart. Så plötsligt alltså, så från att ha varit väldigt långt ute så var jag väldigt långt inne. Och på något sätt alltså råkade jag hamna i en ström som då kastade upp mig på land till slut. Alltså, efter en lång ansträngning, jag var helt färdig när jag då landade så småningom och drogs upp på stranden där. Ja, det var mötet med liv och död.
Ja. Och ur det här mötet med liv och död så föds ju fram till då mest kända konstverk, Nimis. Träskulpturen i Kullabergs naturreservat i Skåne som du nämnde tidigare.
Mm.
Som är byggt av drivved. Hur hänger det ihop? Varför föddes Nimis ur det mötet mellan liv och död ute bland
vågorna? Jag ville ju gärna göra någonting alltså efter detta. Jag och havet blev ett motiv där. Havet tog ju klart hem första ronden helt och hållet. Och så finns det ju andra ronden då.
Hur menar du nu? Alltså att du hämnades på havet?
Ja, hämnades på havet.
Var det det som var meningen med
Nimis?
Ja,
jag börjar intressera mig för det. Det är ju sådana konstnärliga koncept man kan få hämnas på havet. Det finns ju havshämnare. Det är Egil Skallagrimsson, islänningen. Han hämnades på havet ju, som tog hans son. Alltså han skrev ju dikter mot havet.
Men blev du förbannad på havet?
Ja, alltså det var ju förbannad. Alltså jag tyckte ändå att det blev lite missbehandlat där. Va?
Mm.
Ja. Gick lite för långt där. Va? Så att där inleddes ju då en långvarig kamp med havet. Va?
Mm.
Och där vi så småningom skulle finna ett mått för vad som gällde.
Ja. Men på vilket sätt är Nimis liksom en hämnd mot havet eller en kamp mot havet?
Ja, det är ju det att havet ska inte kunna komma åt det och göra, va? Utan det står, ska stå stadigt kvar. Va? Så att det var ju vattenkrafterna då som kunde utmanas.
Det, Nimis fyllde ju 40 år i somras och står som sagt i Kullabergs naturreservat. Du började bygga sommaren 1980 utan bygglov, och sen dess har ju myndigheterna och länsstyrelsen varit på dig. Det har varit en kamp inte bara mot havet utan även mot myndigheterna, konstverket Nimis. Är det inte så här 40 år senare, är det inte dags att röka fredspipa med länsstyrelsen? Eller blir det mindre intressant då om du skulle få bygglov och allting skulle bli...
Ja, det blir ju mindre intressant, men jag menar, jag strävar ju ändå efter att man ska kunna komma samman på det sättet. Men de vill komma, jag har ju haft en förhandling med dem, men villkoren var ju så dåliga. För det betyder att jag skulle söka tillstånd om allting jag skulle göra.
Och det vill du inte göra? Och,
nej, därför att de skulle ha beslutsrätten där. Och även om de då skulle säga att ja, visst kommer nog att vara hyggliga, så har du lämnat allting i deras händer.
Och det här att varför kan inte du rätta det efter reglerna? Vad tänker du om det?
Det är ju så att i konsten har man ju den lilla klausulen där att man ska inte rätta sig efter reglerna. Och kommer du sedan i klammeri med världen utanför konsten och vad som gäller där, så är det ju den diskussion man då får föra. Man får ju ta fullt ansvar för vad som sker. Ju.
För det är... Men det är intressant, för det är båda de två stora verken du har gjort, de två mest kända är ju Nimis och Rondellhunden. Ja. Det är det som kallas processkonst, och det är ju det du är mest känd för. Men jag tänker på 70-talet, då höll du på med ännu mer udda grejer, kan man säga. Mm. Till exempel, du ställde ut dig själv som konstverk. Du bestämmer att Höganäs kommun är ett konstverk och saluför kommunen för 500 kronor i olika tidningsannonser. Du åker runt i hatt och en mantel i en psykedelisk folkabubbla som har mjölkkartonger på taket och utmanar konstinstitutioner på revolverduell. Var kom de här idéerna ifrån?
Ja, det var ju mitt möte med den konceptuella konsten som ju kom framförallt på 60-talet. Och när jag stötte på det så blev jag ju, så säga, engagerad. Ja.
Vad var det som fick dig att liksom gå den vägen? Vad var det som lockade?
Ja, det var att göra något annorlunda. Alltså konventionellt så var ju konst, det var ju att göra oljemålningar. Och nu kom ju den här diskussionen som efterhand blev allt större, så att allting kan vara konst. Och därför började jag experimentera med andra tekniker och också detta med processkonst och performance och annat.
Just det.
Och så gjorde jag ju en rad experiment. Och de är gjorda ju ändå, det är lite naivt rätt mycket av detta, men det blev ju min inskolning. Alltså det är inte bara att sätta sig och läsa om det här, utan du får göra någonting och se vad som händer. Och ta skammen också då. Va? För det var ju rätt många som tyckte det var väldigt fånigt. Och så där.
Men var det roligt eller var det viktigt? Eller vad var det som... drog dig till det där att åka runt med mantel och utmana på revolver?
Jo, men det ena gav ju liksom det andra. När man startade en enda här så kunde man fortsätta att utveckla det här. Va? Mm. Tills man då hittade någonting som kunde fungera. Det ledde ju fram till Nimis projekt så småningom.
Vad var och är poängen med din konst? Vad är det du vill med den?
Man ska ju akta sig för att vilja någonting. Det är ju, alltså i konsten är det så att du prövar någonting, va? Och du kan ju aldrig vara mer än den som tar ett initiativ som kan ges ett svar från en publik och betraktare. Alltså den kreativa sidan hos publiken och betraktaren är ju minst lika viktig som initiativet. För annars så stannar det ju liksom vid ett initiativ. Och för att det ska kunna bli en respons så krävs det ju på något sätt att det finns ett eftertryck i det man gör. Ju.
Men vill du ingenting med den förutom att sätta igång en process och sen så kan det bli vad som helst?
Ja, men det är det att man sätter sig på tvären på något sätt, och vad händer då?
Alltså du måste sätta dig på tvären, det är ändå utgångspunkten. Då vill du ju ändå någonting.
Ja, när alltså tankar och annat är bestämda i en viss riktning. Va? Och det blir ett konventionellt sätt att gripa till varan. Men om man gör tvärtom, hur blir det då? Alltså, är vi verkligen på rätt väg här?
Så då vill du ändå någonting? Du vill sätta dig i motsättning,
ja,
till något?
Kan man
du vill vara motvalls?
Ja, man säger det att konventionaliteten är ju en bekväm sida av tillvaron. Och, alltså, konstens historia handlar ju om att vara just okonventionell.
Det tycker jag var intressant, för du sa att innan som ung att du led av ett Van Gogh, hur säger man det där?
Van Gogh-syndrom. Ja.
När du började måla. Men du ville också bli en kulturman, hade du bestämt dig för.
Ja,
varför ville du bli en, och då menar vi inte kulturman så som idag kanske det begreppet tolkas efter MeToo, utan en kulturman i bemärkelsen att röra dig i de mörka konstarterna och läsa världslitteraturen. Och...
Ja, just det, att sätta sig in, att verkligen skapa en idé om bildning, en bred bildning. Jag kommer från arbetarbakgrund. Och där är det ju inte naturligt med den sortens kulturella referenser. Så jag blev ju en rätt udda person där i min uppväxt efterhand.
Hur kommer det sig att arbetarpojken Lars Vilks söker sig till kulturen och världslitteraturen?
Det kan man fråga sig. Jag kan säga att jag hade en morbror som var intresserad av antikviteter. Så jag var med honom några gånger. Och där fanns ju liksom en viss känslighet för det här. Han samlade på vissa saker och sådär. Det fanns ju lite intresse för den lokala konsten också, men jag kan inte säga att det var en sån stark källa direkt, utan det är möjligt att det är genetiskt alltså. Problemet med arv och miljö är ju ett ständigt olöst problem var saker dyker upp alltså. Men det fick ju sitt uttryck på olika sätt, eftersom jag först började egentligen bli schackspelare. Först var det astronomi faktiskt som jag var helt, men jag så gav mig in på schackspel också. Sedan kom den här yogaperioden.
Yoga, sen, att hålla på med yoga.
Ja, och sen samtidigt kom också studieperioden när jag läste ju på korrespondensgymnasiet. Och jag gick in för det där väldigt... Det var då kulturidén kom. Alltså, man skulle vara den här lexikala kunnigheten.
Okej, okay. Det är liksom renässansmänniskans ideal.
Ja, just det. Ja.
Du är ju uppvuxen i Höganäs i Skåne utan syskon. Med en ensamstående mamma och en väldig massa morbröder.
Ja.
Men mamma träffade du bara på helgen, för du bodde hos mormor på vardagarna.
Ja, men ska man säga att det var ju bara 1 kilometer till mamma. Mm.
Mamma jobbade på korsettfabriken i Höganäs.
Ja.
Pappa var båtflykting från Baltikum, mekaniker på Höganäsfabriken. Men han försvann till Stockholm när du var 1 år bara. Han försvann ju väldigt tidigt ur ditt liv.
Ja, alltså jag har ju inte alls någon minnesbild av honom. Förrän jag blev vuxen.
Ja, men att växa upp utan en pappa?
Ja, det var i morbröderna då.
Ja. Ja. Hur har det påverkat dig, tror du?
Ja, det är svårt att säga. Det är möjligt att det inte har skapat samma auktoritetstanke, för att det var så många olika som hejade på mig. Så att det fanns inte någon sån fixerad bild, utan det var en rad olika gestalter. Och morbröderna var ju också rätt unga. De bodde ju fortfarande kvar hos min mormor när jag kom dit.
Så de var som lite storebröder till dig?
Ja, det kan man ju säga. Så de tog ju med mig på lite äventyr och sådant.
Ja. Ja. Hur var Höganäs att växa upp i för dig?
Ja, var ju en isolerad ort, en arbetarmiljö, alltså en sluten arbetarmiljö. Va? Och... det fanns ju inte mycket kulturklimat att hänge sig åt. Så blev det ju då att jag så småningom tog mig in och började studera i Lund.
Du mobbades i mellanstadiet av de tuffa killarna på skolan.
Ja, jo. Det var väl så att jag var ju en av dem som satte mig på tvären. Alltså det fanns ju då de som skulle ha ledarskapet. Och det fanns ju en del personer som var kloka nog liksom bara och inte stå emot och sådär. Men jag var ju lite naiv där. Va? Så att jag skulle liksom visa att jag minsann inte skulle underkasta mig det här. Va? Så fick man ju sin mobbningseffekt då.
Det är lite en liten röd tråd i ditt liv, eller? Att sätta dig emot, att vara på tvärs.
Jo,
att vara
det kan man säga.
Varför det tror du?
Ja, det är någon form av oppositionell historia. Att när jag har en idé om att det här så ska inte vara. Alltså denna formen av maktutövning är inte korrekt. Jag vill gärna markera att det är lite för enkelt att man ska hålla sig till det. Va? Att vi ska ha den rätten att utmana auktoriteter.
Och det har du gjort ända sedan du var liten?
Ja, alltså det är också därför att konsten kom in. För det var ju sättet där man systematiskt utmanar auktoriteter.
Mm. Du går aldrig i flock?
Nej.
Vad händer då när du ser flocken? Vad händer i dig då?
Ja, jag blir omedelbart lite... Jag trasslar med flockarna. Det gör ju också att under när jag kan ju drivas in i en viss flock, för de tror att jag är en av dem. Alltså, men jag blir snabbt oppositionell. Alltså, vilken flock jag än hamnar i, så börjar jag säga emot dem när jag finns i den flocken. Och så kommer jag till motsatt flock, alltså, så blir jag lika besvärlig där. Va? Så tycker jag det ska fungera också.
Du, förutom att du är konstnär, så är du ju också akademiker. Du är doktor i konstvetenskap och du har undervisat i konstteori vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och vid Bergens konstakademi. När blir någonting konst?
Ja, det är en väldigt enkel historia, och jag har ju sysslat med att utreda den frågan under väldigt många år, va? Och jag har faktiskt då kunnat komma fram till en slutpunkt i hela den historien. Och det är så enkelt att konst är ju det som man kan iakttaga när det blir ett konstbeteende. När man beter sig på ett visst sätt inför konst. Man går på en utställning, så är det ett visst beteende man har.
Hur då menar du ett visst beteende man har?
Ja, man förstår liksom att man ska titta på väggarna. Man ska liksom inte plocka ner sakerna och se på baksidan av det som hänger där. Man ska inte gå in liksom bakom kulisserna. Eller man ska förstå att golvlistorna ingår inte i utställningen. Och du har också ett visst sätt att iaktta. Alltså, du ska snabbt stå och skräna och hoppa och sådär, utan man ska liksom
betrakta
ja. Kontemplera och sådär. Det kan ske ändå väldigt enkla former. Det räcker inte med att man sätter upp några bilder på kylskåpet. Så har man liksom gjort en mini-galleriutställning där man ska titta på dem där. Va? Och det är en klassifikation då, att när du ser detta sociala beteende, så har vi konst. Men sen har vi då det som är helt avgörande, och det är där man blandar ihop frågorna om vad som är konst med den viktigaste frågan, vad är bra konst? För där är det ju en helt annan historia, det här är bra konst. Och det kan ju inte gemene man egentligen påverka speciellt mycket, utan det är ju sakkunskapen då som...
Konstnärerna själva?
Ja, konstnärerna, de är ju med i detta, men de överlämnar ju det. De har ju gallerister och kuratorer och samlare och konstkritiker och herrans moster och så vidare. Alltså alla de spelare som finns, som ingår i...
Konstetablissemanget.
Ja, och det är väldigt stort. Va? Men där finns också en samsyn. Så att därför kan man ganska lätt egentligen beskriva vad är argumenten för att detta är bra konst idag. Så att det är en ganska enkel historia.
Din konst väcker ju väldigt negativa reaktioner. Både Nimis, som vi har nämnt. Man pratar om att det är fult och det är ett övergrepp på naturen. Och, rondellhundarna har ju också väckt väldigt mycket negativa reaktioner. Hur påverkar negativa jämfört med positiva reaktioner värdet på själva konstverket, tänker du?
Ja, tittar man på konstens historia, så förstår man att de negativa värdena är de bästa. De når längst.
På vilket sätt?
Ja, positiva värden, det försvinner rätt snabbt. Alla står och applåderar en stund och sen blir det rätt tråkigt. Däremot när det blir en kontrovers, alltså, så håller man på att älta detta om igen och om igen. Och så småningom kommer man fram. I regel kommer man fram till att det var rätt bra. Alla brytpunkter i konsthistorien har ju omfattats av negativa värderingar. För de engagerar mycket starkare. Därför gäller det ju stålsätta sig som konstnär och inse att här är det negativt, här är alla emot mig och så vidare. Och det får man ju vara glad för.
Det får man omfamnar.
Ja, just det.
Den negativa.
Ja, jag brukar säga så här, vi måste vårda våra motståndare så att de inte gör upp för lätt.
Mm.
Kom igen, bättre kan ni.
Om vi fördjupar oss i det här verket, teckningen som sätter en hel värld i brand och som förändrar ditt liv, som gör att du de senaste 10 åren har levt i praktiken i husarrest. Rondellhunden M 2007. Hur växte den idén fram i dig?
Ja, jag fick ju en inbjudan till en utställning som hette Hunden i konsten. Och det var lite underförstått att man gärna ville ha något lite speciellt och något mer provocerande där. Och så fick jag ju den här idén om att de här danska teckningarna hade ju växt uppmärksamhet.
Du menar Jyllandspostens publicering av Mohammed-karikatyrerna? Ja. Året innan var ju det, 2006.
Ja, ja det var det. Men det var ju fortfarande en aktuell diskussion kring det, va? Och så hade man då fenomenet rondellhundarna som råkade i tid inträffa samtidigt.
Just det, den här, det var en slags folkrörelse kan man säga, ja, där folk satte upp rondellhundar i rondeller.
Jo, jag byggde samman dem. Alltså. En då väldigt politiskt negativt laddad och en väldigt positivt och en helt annan boglig. Och när de då sammanförs, alltså vad inträffar då? Va? Mm.
Och varför, vad kom intresset för de här danska karikatyrerna? Fanns det någon?
Ja, det var ju den här diskussionen som framförallt fanns i konstvärlden om att det var så dåligt och var så felaktigt och så vidare. Det var därför jag tyckte det kunde vara intressant att stimulera, om möjligt, lite grann av den diskussionen i konstvärldssammanhang.
Att du väljer just en hund och profeten Mohammed, var det i medvetande om hundens symboliska betydelse för muslimer? Alltså det är ju en oerhört negativ ett hån som har använts sedan 1100-talet så att säga mot muslimer. Eller för en muslim att jämföras med en hund.
Jo, visst.
Var du medveten om det, eller var det just det här att det var temat hund på den här?
Jag kände ju till det att det är ett belastat djur. Alltså. Ett djur som är orent.
Men jag tänker som processkonstnär så vill du ju skapa reaktioner. Du vill ju ha en process som sätts igång så att säga. Och du gör den här teckningen 1 år efter att världen hade satts i brand av Jyllandsposten. Det var ju ambassader som brann ner och det var en ambassadör som dödades också. Var det effekten du hoppades på när du gjorde ditt verk då? Att du skulle framkalla den där vågen av negativa reaktioner?
Jag trodde inte det alltså. Jag trodde att på något sätt man hade sprungit av sig detta och att det här var ett alltför blygsamt sammanhang för att det skulle kunna utlösa någonting mer än en mer lokal diskussion. Alltså.
Men hoppades du att det skulle bli
så? Ja, det hoppas man ju alltid på uppmärksamhet. Ju. Det finns ju liksom ingen konstnär som inte vill ha uppmärksamhet. Ju. Men jag hade ju inga tankar på att det här skulle flyga över land och rike. Nu hade man på något sätt gått igenom den här vallen då med de danska karaktärteckningarna. Jag trodde på något sätt att det hade varit så stimulerande för hela den här mediala världen att det där kör man inte en gång till. Alltså det blir lite tröttsamma pris då. Utan det här var ju då någonting som skulle kunna stimulera själva konstvärlden till någonting i mindre, långt mindre skala. Alltså, möjligen alltså, om överhuvudtaget någon intresserar sig för en sån liten utställning.
Just det, och det är ju inte utställningen egentligen som tänder krutdurken, utan för att utställarna tar ju ner din rondellhund, men sen publiceras den i Nerikes Allehanda som uppmärksammar att bilden har tagits ner. Ja. Och då tänds ju krutdurken kan man säga. Det sätts ju ett pris på ditt huvud, $100,000 och $50,000 extra om man slaktar dig som ett lamm, alltså skär av halsen på dig. Ja. Och det är ju al-Baghdadi, IS-ledaren sen, som blev oerhört känd några år senare som ledare för IS, som utfärdade den här fatvan då. Vad tänkte du då?
Ja, jag var ju ändå rätt ny i branschen där. Jag var ju händelsevis i Kassel på den här världsomspännande utställningen Dokumenta. Så jag stod ju då i utställningslokalen och fick telefonen då om detta. Jag vet inte vilken pressagent det var som ringde mig då och sa att vi har dåliga nyheter. Och så berättade man om detta. Och så ringde det sen stup i kvarten hela tiden. Och sen det här var ju, fatvor var ju väldigt stora nyheter på den tiden. Och jag tyckte ju, ja, min första reflektion var ju att det var rätt plats att ta emot det här budskapet då, eftersom jag befann mig då i konstvärldens absoluta centrum. Second thought då tänkte jag att vad händer nu? Hur fungerar sådana här fatvor? Alltså, hur lång tid tar det innan det dyker upp någon blodtörstig figur? Tar det en kvart? Tar det dagar? Eller hur är det? Så jag började misstänka att titta i alla riktningar då.
Mm.
Tills jag förstod ju att det här var ju en rekommendation för aktiviteter som man förhoppningsvis kunde finna på lokalmiljö. Så att det blev ju en spännande resa det här med hur man skulle förhålla sig till eventuella intressenter i detta ärende under de kommande veckorna där.
Du har ju blivit utsatt för flera mordförsök.
Ja.
Under 2010 händer en hel del. Det är den så kallade Jihad Jane döms för att ha planerat att mörda dig. Två knivbeväpnade män försöker sätta eld på ditt hus. Och den 11 december är det självmordsbombaren på Drottninggatan i Stockholm. Terroristen som i sitt sista meddelande till världen om varför han gör detta formulerar det som grisen Lars Vilks. Du får efter det livvaktsskydd dygnet runt. Minns du hur du då upplevde de här dödshoten och mordförsöken på dig?
Ja, det var ju det att 2010 så väcktes ju saker till liv, för det verkade som att sakerna hade blivit bortglömda. Och det hela inleddes ju genom att jag var i Uppsala och höll en föreläsning där. Det blev ju ett upplopp där i staden då när jag framträdde. Och två dagar sedan kom de här knivbeväpnade eldarna till mitt hus då. Och det är klart, det var ju väldigt omskakande historia, för att då insåg man ju att här är det ju någonting som händer då. Så att efter den tiden så blev ju plötsligt tillvaron tämligen osäker då, när man bodde på landet och hörde man någonting på gården och fick man ju gå och titta vad det var för någonting. Och jag fick ju larm då.
Mm.
Och när larmet gick så är det ju alltid detta, var det falsklarm? Ska man gå ner och se efter om det är falsklarm eller vad ska man göra? Så var ju tillvaron då under de månaderna där.
Jag tänker så här också, Lars Wilson, att du har gjort en del uttalanden som inte har gjort lättare för dig i den här frågan. Det hände ju något när du åker till USA för den här konferensen 2012, Sion, som blir väldigt uppmärksammat här hemma i Sverige, ja, eftersom Uppdrag granskning är med dig och filmar under hela det här mötet. Och där finns ju talare då, det är ju ett väldigt, man ska säga att det är ett antimuslimskt möte, och det är ju talare där som jämför muslimer med råttor, och det är oerhört, att man säger, hatiskt, ja, rasistiskt, allt som händer här.
Ja, rasistiskt är det väl inte egentligen.
Men du väljer ju att genomföra ditt,
ja, ja,
engagemang som är en föreläsning om rondellhunden, ja, istället för att protestera när de jämför, ja, muslimer med råttor, istället för att gå därifrån eller så.
Ja.
Varför sa du ingenting när?
Ja, när vi hade det här råttuttalandet så var det ju en indier som talade.
Vad har det med saken nu?
Ja, indien talar ju sin rätt ju. Och som vit europeer, alltså, så vad ska jag egentligen då, om jag ska vara korrekt, vad ska jag säga mot den uppfattning som en indisk då postkolonial representant håller fram? De har ju sin... det finns ju många indier som har denna konflikter med muslimerna. Det finns ju ett otroligt hat mellan dem alltså. Och om man ska gå in i den konflikten, alltså, så vem ska man då egentligen vara?
För i det här programmet, för Uppdrag granskning följer ju dig.
Ja.
Så när du får frågan i Uppdrag granskning så säger du att det spelar ingen roll vad du säger där. Du, nej, kan inte påverka.
Nej. Nej.
Nu använder du ett annat argument, att det är en indisk person och att du som vit europé inte ska ha...
Jag svarar ju bara kort.
Det är två olika svar.
Ja, det kan man säga, men det är ju samma sak, att jag kan ju inte egentligen säga något vettigt i den konflikten där.
Man kan ju markera, tänker jag, om det är viktigt för en själv.
Jag vet inte om man ska markera där, för att om man nu ska föra en diskussion om hela den här saken, alltså, så kan jag gärna vara med i den. Alltså, och i grund och botten handlar det om åsiktsbildningarna. De här människorna som finns och ordnar den här konferensen, de har ju då en väldigt stark anti-islamsk propaganda. Det är deras uppfattning. Och så långt ser jag inget problem. Alltså man har ju sina åsikter och man får driva de linjerna.
Men delade du de åsikterna med?
Nej, alltså jag försöker ju hålla mig undan från att stå för några speciella åsikter. Det enda jag kan säga är att det är de grundläggande, de mänskliga rättigheterna, där någonstans sätter jag liksom en gräns för vad som ska fungera. Och det är ju klart att du har ett väldigt grundläggande problem när det gäller islam och de mänskliga rättigheterna. Därför man accepterar inte den uppställningen som vi har. Det är ju den officiella politik som finns, jag säger, som den övervägande starka rörelsen i islam, så har man ju den här politiska
hållet. Alltså islam är ju världens näst största religion. Ja, det finns ju väldigt många muslimer med väldigt många olika inriktningar. Ja. Så det går väl inte riktigt att säga så, förenklare så som du gjorde nu direkt?
Jo, men det kan man säga, för att man har ju sagt det att den liberala sidan av islam som finns är ju fortfarande en svag röst. Den dogmatiska hållningen dominerar ju.
Men det som jag tycker var intressant, det var, för du nämnde tidigare att du alltid går emot flocken när du hamnar i en flock. Du är en flock och då går du emot den, och så hamnar du i nästa flock och då går du emot den. Det som var intressant här, tänkte jag, var att du opponerade dig inte i den här flocken.
Jo.
Utan du lät ju den gå. Du var ju inte en sån som gick emot.
Det är inte så liksom att jag i varje stund går emot saker och ting. Det här som du talar om, det var en sån uppenbar sak. Man kan demonstrera där och se hur duktig jag är. Va? Men min opposition ligger närmast mot den här gruppbildningen och deras hållningar och deras uppfattningar. För det hela har ju blivit så att den här typen av, de har ju en organisation, de hade ju kallat in flera organisationer från olika länder och så vidare. Och där jag hade ju identifierat som en av dem, så att säga, som var en hjälte där i deras
precis,
ögon.
Ja. I den flocken.
Ja,
och du lät ju vara hjälte, menar jag, i den flocken.
Ja, men jag kom ju rätt snabbt på kant med dem, Pamela Geller, som ordnade det här. Va? Och överhuvudtaget så upptäckte de ju efterhand att jag inte riktigt hör hemma där. Va? Så att jag får ju inte fler inbjudningar från dessa. Så man har liksom, man ser mig som en... Det är inte rätt gry, men jag har inte rätt inställning till att höra hemma där. Va? Utan jag är bara en som har egentligen varit på visit, va? Och sett hur det har fungerat och lärt mig mycket. Också sett kritiken som kommer mot dem. Alltså.
Mm. Ja, för jag tänker att det är intressanta mekanismer det här när man blir... För efter du gör det här verket så blir du ju lite utstött från det etablerade konstsamhället och samhället i övrigt. Ja. Mycket kritik mot dig. Och samtidigt så omfamnas du ju då av islamofober och andra som vill se det här som ett led i någonting som är oklart om vad du själv menar, men de omfamnar dig för att du blir en representant, en symbol. Och hur är det då för dig att du samtidigt trycks ut från det etablerade och samtidigt omfamnas av högerextrema? Vad händer i Lars Vilks då?
Ja, det är snarare en estetisk kompositionsbalans man ska ha. För att kunna reda sig i detta så ska du inte komma för långt in och identifieras på ett enkelt sätt. Blir du allt för ren så börjar det bli ointressant. Och blir du allt för oren så blir det också ointressant. För då blir du inte det. Alltså det gäller på något sätt att kunna finna balansen däremellan. För du har ju två olika, en polariserad debatt. Alltså där man är plus och minus i det här. Va?
Jag tycker att du lyckas göra dig ren nu igen efter att ha varit stämplad som oren.
Jag har väl arbetat med öppen del, det kan man ju säga. Och det är väl många som förstår på något sätt att jag egentligen är rätt ointresserad av saken.
Vi pratade innan om Nimis, att det var en hämnd på havet. Mm. Är rondellhunden en hämnd på något?
Nej, det är det ju inte. Det var ju mer en form av en passant, kan man säga.
Vad betyder det?
Ja, någonting i förbigående. För det här var ju en liten utställning där jag skulle kunna få ihop någonting enkelt och relativt snabbt. Ju.
Mm. Sen har du ju vuxit till någonting oerhört mycket större.
Ja, det korresponderar också med min tanke om att en riktigt bra idé ska inte vara särskilt välplanerad. För att ju mer planerad en provokation är, desto mer mekanisk verkar den. Och den har svårt att skapa sina egna vägar.
Jag tänker på en sak som är, har varit utmärkande för stödet för dig. Stödet för yttrandefriheten, för din rätt att utöva dina medborgerliga rättigheter, att göra din, använda din yttrandefrihet så att säga. Mm. Det stödet har varit väldigt förknippat med ett stort men. Mm. Även företrädare för Publicistklubben och svenska pennledamöter och personer som annars drar ut till yttrandefrihetens försvar punkt har lagt till ett men när det gäller dig. Hur ser du på det?
Ja, det är bra för projektet. Det här med att få applåderna och att göra rätt. När man gör det som förväntas av de som håller i trådarna här. Att det här är ju rätt sätt att utnyttja yttrandefriheten. Det låter bra inledningsvis, men så ser man att det händer ju ingenting. Bara. Det är bara bekräftelse på vad vi redan har. När yttrandefriheten är i rörelse så har du alltid detta män som dyker upp som ett mörk moln. Det är då det blir intressant.
Så egentligen tycker du att det är bra att du inte har fått det där renodlade stödet?
Ja, det är bra för projektet. Så kan man säga att det är inte så bra för mig privat. men det är så. Man vill ju hellre få klappar på ryggen och heja rop och sådär. Det här är jättefint. Så det tycker man ju ändå är bäst. Ju. Men sett lite grann i perspektiv så förstår man att det är mycket intressantare när det inte är så enkelt. Ja. Utan du har en krångligare väg framåt. Du ska öva vissa hinder. Och det är ju den dramatiska historien att man är på väg fram men så dyker det upp ett hinder som du ska passera. Och det är ju det hindret som då blir det intressanta att passera.
Mm. Så du är inte förbannad över att du inte har fått det stöd som Salman Rushdie fick som är helt ovillkorat?
Jo, det kan jag vara. Alltså, men jag tar ju omedelbart distans till det. Va? För jag förstår att om jag hade fått det stödet så hade det gått... Det hade inte varit så intressant det jag gjort. För då hade det inte varit så kontroversiellt. Mm. Alltså, Rushdie fick ju också otroligt mycket mothugg.
Var även dödshoten bra för projektet? Kan du gå så långt att du ser det på det sättet?
Ja... Jo, det får man ju säga. Att det är klart att när det gäller provokation och konst så har vi fått vänja oss vid allt starkare medicin. Förr var det ju mer i att du fick ditt sätt att måla eller lägga på färger och sånt där väckte opposition. Och sen blev det ju kraftigare doser av saker och ting. Och idag är vi framme vid dödshot alltså, som blev spännande saker.
Men jag har noterat att det hände något spännande i höstas i den här frågan, för då gick Publicistklubbens ordförande och sex tidigare ordföranden ut i ett upprop där de gav sitt villkorslösa stöd till dig, och de skriver så här: vi kräver i yttrandefrihetens namn att bevakningen av Lars Vilks omorganiseras så att han kan få leva sina sista år i värdighet och kärlek.
Ja.
Där var det inget men.
Nej det.
Vad tänker du om det? Vad betyder det? Det är ju en vändpunkt, tänker jag.
Ja, jag fick ju ett stöd där. Men det är väl också så att efterhand så förstår man ju att jag inte kan tillhöra the dark side, som det heter. Det finns för mycket som talar emot det. Va? Även om jag försöker spela min roll som att vara en otydlig figur. Va? Så är det ju så småningom ändå relativt lätt att säga att jag inte egentligen kan vara med där. Va?
Är det så att vi har, om man ser som i ditt fall, när du ser att konst är en process och allting blir ju en del av ditt konstverk. Även den här intervjun ser väl du som en del av konstverket, Rondellhunden. Du ger tummen upp. Ja. Är det så att vi har gått in i en existentiell fas av föreställningen Lars Vilks, där ditt liv har börjat beröra människor nu? På ett annat sätt.
Ja, jag kan tänka mig också det, att man ser på den situationen, alltså att jag har ju inte gjort något fel, va? Utan jag har ju faktiskt då grundlagen bakom mig.
Men är det en ny fas, tänker jag, i ditt
Lars? Ja, det kan man säga.
Hur du blir bemött, så att säga.
Ja, det kan man säga. Men det är någonting som man ändå har en förståelse för. Att hur ska man leva efter det att man har utnyttjat sin rätt till yttrandefrihet? Mm. Vilka villkor ska man ha?
Det har varit intressant att prata med dig, för vi började ju samtalet ganska tidigt med att du har en lite torrt distanserande perspektiv och sätt att prata om din konst. Och att du har den här konstnärsmasken, men att man inte ser det bultande hjärtat. Om jag skulle leva mig in i din situation, jag skulle se det som att jag hade 15 förlorade år bakom mig, där jag inte har kunnat gå ut på en kvällspromenad i se en solnedgång spontant eller leva med den människa som jag älskar, vilket du inte har kunnat göra helt enkelt. Men trots det så pratar du om de här dödshoten som att ja, men de har varit bra för projektet och att det har varit intressant. Det låter lite känslokallt nästan. Det där bultande hjärtat.
Ja, men det är också så att den här bevakningen har ju då hårdnat efterhand. Alltså fram till 2015 så hade jag ett annat liv. För då kunde jag ju röra mig mycket mer fritt. Och bodde fortfarande på min hemplats. Och jag kunde röra mig som jag egentligen ville. Det var inga konstigheter med det.
Men efter mordförsöket och skotten i Köpenhamn.
Ja, då blev det ju en väldig åstramning. Då förändrades ju tillvaron på ett genomgripande sätt. Ju.
Du fick ju lämna ditt hem. Det är ju en av konsekvenserna av det som hände i Köpenhamn, terrorattentatet där.
Ja.
Har det varit värt det?
Ja, jag tycker ju alltid den frågan får man ju besvara. Med att det är alltid värt det. Om man gör en sån här sak så finns det konsekvenser och de får man också ta. Jag vill säga att under alla omständigheter så har jag fått leva ett intressant liv. Det är kompensationen då för alla de problem du får med sig. Och sen förstår man då att håller man på och ältar det där liksom att ångrar man sig. Det går inte va. Livet är egentligen en lång serie saker som man sen kommer att ångra.
Du lever ju i den, om man delar upp livet i fyra åldrar som de gör ibland, så lever du i den tredje åldern i början på den sista tiden där det fortfarande är, du är frisk och du springer. Vad har du för relation till den sista tiden av livet som du nämnde?
Det enda bekymmer som jag har är hur ska man ordna upp sin tillvaro, man lämnar en del saker efter sig, så att det är ju den här som jag tänker på hur man ska göra med det. De saker som är pågående. Alltså det, just nu har jag så många saker pågående så att det inte är lämpligt att lämna in just nu. Alltså att jag måste hålla mig i form några år till tills jag får lite ordning på tillvaron. Att det är för mycket fart i det, allting som är pågående just nu. Jag befinner mig i en expansiv fas som man inte borde vara i vid den här åldern som jag har. Utan i regel när konstnärer har uppnått min ålder så har de liksom långt bakom sig gjort sina väsentliga insatser och vilar liksom i efterskörden då. Men jag befinner mig mitt uppe i stimmet här va. Och jag tycker till exempel att min lärargärning, jag skulle ju vara väldigt lämplig att ta mig an den nu va. Jag är ju liksom klar för det egentligen nu va. Och kunde vara mycket bättre än jag var på den tiden jag var då. Så upplever jag situationen. Att nu har vi faktiskt en väldigt bra lärare i konst som nu har utbildat sig och är redo att gå in och göra sin gärning.
Men vad är det som hindrar det?
Ja, man släpper inte in. Alltså för det första så har jag ju då ett lite för dåligt rykte så det tar ju några år till innan man slipar bort det va. Och sen är det ju detta med att man ser liksom till ålder så. Man kan inte få någon tjänst efter det du har passerat en viss ålder.
Finns det något vemod i Lars Vilks så här in i tredje åldern?
Nej, det jag har inte riktigt kommit fram till det. Va? Det är väl slutfasen tycker jag, vemodet. För det är ju någonting man kan ägna sig åt. Det är en ganska vacker historia av vemodet. Alltså allt det man tänker tillbaka på att man har gjort och funderar igenom det där. Men just nu så hinner jag inte ägna mig åt det. För att jag är fortfarande liksom i framfartsskedet. För jag ser liksom allt det material som ligger som jag ska behöva titta igenom och återknyta till.
Du börjar inte knyta ihop säcken än?
Nej, det visar sig att jag får vänta ett tag till. Alltså, så att saker lugnar ner sig.
Ja, Ska vi säga så, Lars Vilks? Ska vi knyta ihop den här lilla säcken?
Ja, det är väl du som håller igång gången där.
Ja, ja. Då ringer vi den nu. Ja. Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1, Lars Vilks. Mm.
Tack för det.
Ja, du har nu lyssnat på söndagsintervjun i P1 och Martin Wiklin träffade konstnären Lars Vilks. Mixningen skötte som alltid vår Fredrik Nilsson och jag som producerar heter Hanna Engberg. Och söndagsintervjun i P1 är en produktion av Tredje statsmakten Media för Sveriges Radio.